En podcast från Aftonbladet.
Prinsessan Madeleine har publicerat en video på Instagram som, ja, minst sagt väcker frågor.
Och Meghan Markles tv-serie With Love Meghan, den läggs ner.
Och nu talas det om den blå förbannelsen i Storbritannien.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå, hej Jenny!
Hej!
Hur har vi det i januari? Denna månad, det är ju fortfarande januari. Det är
isande kallt, skulle jag säga.
Ändå så är det ju inte så många minusgrader.
Det känns som det är det.
Jag vet det inte. Jag funderar på om det är så att man klär sig dåligt. Men samtidigt, nej, jag tycker inte det. Men vi ska också säga att precis utanför vår arbetsplats, det ligger då i centrala Stockholm, ganska nära centralstationen, då är det som ett blåshål.
Ja, det är.
På väg till och från.
Har man inte frusit innan så fryser man precis innan man ska öppna den här dörren.
Exakt, men det är lite värsliga ting.
Men det kommer blåsa kallt i Oslo också snart.
Just det, vi ska prata om det. Men först ska vi nämna, när vi nu pratar om månader, idag är det onsdag 28 januari. Vi brukar ju säga det, så ni vet var vi är någonstans. Och precis som du nämnde så är det ju nu inte så långt kvar till att rättegången i Oslo tingsrätt där Marit Borg Høiby står åtalad startar. Det är nämligen tisdag den 3 februari, det är då kommande tisdag. Marius står åtalad, han är inte dömd för något brott utan han är ju precis som alla andra, han har rätt till en rättslig prövning. Och snart kommer då rättegången påbörjas och nu är det så att det ska pågå ungefär 7 veckor. Totalt 38 åtalspunkter, 28 rättegångsdagar fördelade då på dessa 7 veckor. Om det inte blir förlängt nu, eller man vet inte riktigt med de nya åtalspunkterna. Domen beräknas komma några veckor efter att rättegången är avslutad. Och vi ska gå in på det senaste kring detta med rättegången, vittnen och andra saker. Men vi kommer att sända ett specialavsnitt av den här podden Kungligt. Som då spelar in på kvällen den 3 februari på tisdagen tillsammans med dig och Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén som kommer också vara på plats.
Mm. Ja, vi kommer åka till Oslo. Det blir ju ett stort halabaloo, kan jag nog påstå redan nu, med ett enormt medieuppbåd.
Jag tycker jag märker det redan nu, Jenny, att många internationella tidningar börjar skriva mer om saker och ting som rör Marius. Det är som att man nästan liksom jabbar upp intresset lite för detta.
Mm. Och jag och Linda Hjertén, vi kommer då berätta om den här första rättegångsdagen och vad som har hänt, om stämningen, vad som har sagts. Och det som vi vet redan nu, det är ju att Oslo tingsrätt har meddelat att den stora salen kommer att användas för förhandlingarna. Och det är ju för att få plats med, ja, det är ju ändå 16 målsägande och det är många advokater och det är också allmänhet och media då som ska få plats. Sen använder man 4 sidorum också. Och vi vet att Marius och målsägande, de använder en annan ingång än huvudentrén. Och det får man verkligen hoppas, för jag tror att trycket på de här personerna nu är ju jättestort. Det är kanske inte jättekul att hamna i ett blixtregn av fotografer precis innan man ska in i en rättsprocess.
Nej, verkligen inte. Och framförallt inte med tanke på vad de här åtalen också innehåller för flertalet av de målsägande. Men i den här då podden som vi spelar in på kvällen på tisdagen så kommer du och Linda då podda direkt därifrån. Och ni kommer berätta lite hur stämningen varit första dagen, vad som har hänt. Och vi tänker och tror och också vet, för att vi får en hel del mejlfrågor om det här, den här rättegången. Så vi tänkte att både du och Linda med era specialkompetenser ska besvara de frågorna. Så skicka in fler frågor om ni har till kungligt@aftonbladet.se. Och Jenny, alldeles nyss så kom det ju nyheter från det norska kungahuset och det gäller ju då detta med Marius rättegång. Norska kronprinsen Håkon har idag mött pressen och han säger, jag tänker att det vore bra att förtydliga lite hur vi ska hantera det här, säger han. Ska du berätta lite kort, vad sa kronprinsen?
Ja, kronprins Håkon, han mötte ju ett 25-tal journalister utanför en konferens som han hade varit på. Och han var ganska tydlig med att varken han eller kronprinsessan Mette-Marit kommer vara på plats i rättssalen. Och det visste vi lite sen innan. Men han sa också att de kommer inte kommentera det hela under tiden som den här processen pågår.
Vi planlägger heller inte att kommentera och uttala oss underveis om rättssaken. Både kongen, dronningen og jeg har planlagt offisielt program i perioden. Og planlegger jo da å gjennomføre det.
Men sen tyckte jeg ändå at han var veldig tydelig i det han sa fortsättningsvis. Han konstaterade at han tänker, eller vi, sa han, vi tänker mycket på de berörda parterna i ärendet.
Det har han väl inte sagt tidigare?
Jo, vid något tillfälle har han faktiskt sagt att han tänker på de som är drabbade. Men han säger också då att detta är något som naturligtvis påverkar dem, deras familjer och de som står dem nära. Och att de då har en omtanke för dem. Och han pratade också rätt till dem när han sa så här: jag vet att många av er har det svårt just nu. Och så lade han till då att samtidigt är det bra att veta att vi lever i en rättsstat. Jag är säker på och har förtroende för att de som har ansvaret i rättsprocessen kommer att arbeta för att den genomförs på ett så ordnat, korrekt och rättvist sätt som möjligt. Och när man läser då i norska tidningar nu som direkt har rapporterat om detta, så är det många som skriver också att man ser att han är tydligt berörd.
Men han säger ju också detta om att kronprinsessan Mette-Marit har planerat en privat resa som då sträcker sig flera veckor.
Kronprinsessan har planlagt en privat reise de närmaste ukene, om den varer hela perioden, har hon inte bestämt sig för ända.
Är du förvånad över det? Att hon inte kommer att, kanske, jag antar inte kommer att vara i Oslo under tiden då för de här veckorna som rättegången pågår?
Jo, men lite förvånad blir jag nog ändå kanske. Jag hade nog, alltså min normala tanke var väl bara att hon kommer vara i Marius närhet för att stötta honom under den här processen. Men jag kan nog också förstå, när hon vet vilken enorm mediecirkus det här kommer bli, vart hon än vänder sig i Oslo, vad hon än gör för officiellt uppdrag, så kommer allt handla om Marius. Mm. Så där kan jag förstå att hon vill lämna den här kokande stan.
Man kan ju förstå att man kanske inte går på stadens gator under den här tiden, men hon kanske kunde ha varit på Skaugum, eller jag vet inte. Men okej, men vi vet ju inte vad hon ska ta vägen.
Nej, och det sa Håkon att det är en privat resa bara.
Tänker du, Håkon måste ju ändå ha förstått att han skulle då, med tanke på att det var ett uppdrag han gjorde här nu idag, att han skulle få alla dessa frågor. Och att de ändå någonstans tycks ha förberett någonting på kungahuset inför detta, att de ändå har gjort en planering.
Oh ja, jag tror att de här orden som han sa nu, de tror jag är väl avvägda, genomtänkta och planerade. Han förstår ju också att intresset är nu så enormt. Hade han inte sagt någonting, så hade han ju inför varje nytt officiellt uppdrag han haft de här veckorna fått samma fråga.
Tror du inte han kommer få frågor oavsett vad han gör nu framöver?
Möjligtvis, men då har han ändå satt ner foten.
Ja, okay.
Och ändå sagt hur han tänker kring detta.
Och kan hänvisa till att han uttalat sig kring detta.
Och han vet att nästa vecka så är det inte 25 norska journalister som står där. Det kan vara 55 utländska journalister.
Plus. Okej, vi ska gå och kika lite på vad det är som är senast i det här fallet då. Och det är att norska Se och Hör har nu fått tillgång och nu publicerat en video från natten där Linni Meister påstås då ha blivit utsatt för ett övergrepp av Marius Borg-Höjby. Det är en video från vad det ser ut som, ja, Jenny, eller hur? Blöt kväll på Skaugum, minst sagt, känns det som.
Ja.
Ja, och Skaugum är ju då den gård eller den fastighet som används som residens för kronprinsparet.
Och med på videon, det är ju då Linni Meister. Hon är ju en norsk tv-personlighet. Och Linni, hon förklarade ju själv för polisen att hon kallades dit som vittne. Hon trodde att hon skulle dit och vittna till Marius fördel. De är nämligen jättenära vänner. Hon visste inte om att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp förrän hon kom till polisstationen och de då presenterade bilder och filmat material för henne. Men den här videon som nu Se och Hör har publicerat, det är från festkvällen innan det här hände. Och då ser man ett antal personer leka den här leken Snurra flaskan. Kommer du ihåg den, Maria? När man gick i högstadiet typ.
Ja, och även kanske senare.
Kanske senare också.
Ja, och det är en lek som, det kan ju finnas lite olika regler eller gå ut på olika saker. Men det är att man snurrar på en flaska, i det här fallet så var det någon typ av spritflaska. Och sen så sitter man liksom i någon slags ring eller runt ett bord, och den då som flaskan pekar på, det vill säga stannar vid, kan då få en fråga eller få ett uppdrag. Om man inte svarar eller inte klarar uppdraget får man dricka. Sen kan det finnas specifika regler i vissa sammanhang, men det är väl typ så.
Ja, det är ju andra gången som Se och Hör publicerar en video som är tagen inifrån Skaugum. Det här är fortfarande enligt mig helt galet och svårt att förstå hur de här festerna har kunnat pågå där inne. Det är ju ändå kronprinsessan Mette-Marit och kronprins Håkons privata bostad. Och med all den säkerhet och all den personal som ändå finns då på gården.
Mm. Och det här, jag minns ju också att jag har sett i alla fall en video, ytterligare en video inifrån Skaugum, där det är då någon person som, man vet ju inte vem det är, men som åker runt på någon slags segway eller en sån här, man står på som rullar och filmar under tiden. Har du sett den också?
Ja, ja, gud ja. Och där kan man ju tydligt se att den personen åker runt då i det här privata köket och vardagsrummet. Det ligger ju personliga ägodelar framme där, man ser att ja, men det låg en hög med bilder och jag menar, personliga saker som man inte vill att någon annan ska se. Det är ju deras, har man så lite privatliv som ändå kungligheter har, då kanske man verkligen vill bevara den.
Men det som jag, nu måste du hjälpa mig, för att han, Marius har väl haft en egen bostad inne på området, men de, är det här inne från så att säga, huvudbyggnaden där då kronprinsparet bor?
Ja, och det sägs då att även den här nya videon från Skaugum är tagen då i källarplan på, alltså det privata kronprinsbostaden, det stora huset.
Och det här tänker man sig har skett när de har varit bortresta eller på annat håll? Eller?
Troligtvis.
Ja, okay. Och någonting annat som tyska tidningen Bild uppmärksammade veckan är Mårten Borg, alltså Marius Borg Höjbys pappa. Det har inte rapporterats så mycket om honom, men nu fick vi reda på lite mer. Och de tar avstamp från en bok, eller hur Jenny?
Ja, det är en tysk bok som heter Die neue Königin der Herzen. Det är ett tyskt förlag som gett ut en Ullstein-Taschenbuch. Och i den så kan man då hitta uppgifter om att Marius pappa, han arbetar som finansanalytiker. Och han syns inte alls i det offentliga på det viset. Bild publicerade en bild från 2013 där han syns med sin dåvarande fru Celine Maktabi. Men de separerade sedan 2019. Och tyska Bild beskriver hur Mårten Borg var en del av Oslos partyscen på 1990-talet. Det var ju Mette-Marit också. Och de beskriver då hur han faktiskt ertappades med droger back in the days. Han har faktiskt avtjänat ett straff för narkotikainnehav.
Mm. Och tidningen uppger att han för närvarande är singel och bor till och med i samma Oslo-distrikt som Marius, nämligen Frågner. De har hittat den här informationen via hans Facebook-sida. Sen om han är singel eller inte, det vet man ju inte allt utifrån en Facebook-sida. Det här är jag som säger. Jag tittade också själv på hans Facebook-sida. Och det finns en bild publicerad med Mårten och Marius tillsammans på den här bilden med tre personer till. Och de är på en finare restaurang då i Oslo 2022.
Ja, och man kan ju absolut se den här artikeln i ljuset av att det är stort fokus på Marius Borg Höjby och den här rättegången nu som snart startar. Och att det på något vis, det är ju bara början på den här mediecirkusen vi kommer ta del av under de här veckorna. Och framförallt skulle jag vilja påstå den första veckan och första dagarna. Du och jag känner uttrycket redan nu. Det är ju många journalister som har kontaktat oss också. Och vi är inte ens norska journalister. Så jag kan bara, kan bara tänka mig hur våra norska kollegor blir approachade av en hel värld för att få svar på frågor.
Ja. Och nu rapporteras det om att två kvinnor med bakgrund som gardister ska vittna. Det är Se och Hör, norska Se och Hör, som skriver om det idag. Enligt plan så ska de vittna på den tredje dagen av huvudförhandlingen, torsdag den 5 februari då. De två kvinnorna finns med båda i bevisuppställningen, men ingen av dem arbetar då längre som gardist i dagsläget.
Nej, och sen är det ju oklart vilken betydelse deras vittnesmål kan komma att få för den vidare rättsprocessen. Och vi vet ju inte heller vad exakt de ska vittna om. Eller om de haft någon roll då i någon av de här allvarliga händelserna som omfattas av åtalet. Men en gissning kan ju vara att de varit i tjänst någon gång under de här händelserna när det skett.
Ja, för de här är man då gardister är placerade vid kungliga egendomar då, och då bland annat Skaugum som vi pratade om innan och vittnena kan då kanske ha sett eller hört något som har betydelse för målet. Vi får väl se lite vad de här vittnesmålen, i vilket syfte de är kallade.
Mm. Vi vet ju också att Marius Borg Höjby själv ska vittna under flera tillfällen. Hans första vittnesmål sker då på rättegångens andra dag på onsdagen.
Och flera målsägande ska vittna och också vänner, familjemedlemmar och personer som varit närvarande vid olika sammankomster och händelser som ingår i åtalet. Så att ja, på tisdag börjar alltså, och jag påminner då om detta specialavsnitt, så skriv gärna om ni har några frågor om det här. Det kan vara lite vad som helst när det gäller Marius rättegång eller det runt omkring. Kungligt@aftonbladet.se. Nu ska vi gå över till det svenska kungahuset och prinsessa Madeleine, för hon startade ju, det här har ni säkert koll på, då hon startade ett eget skönhetsmärke, Min Län, tillsammans med företaget Vileda. Inledningsvis så fick ju hon en hel del kritik för att hon, ja, överhuvudtaget ska driva och lansera hudvårdsmärket i sitt eget namn, Madeleine Bernadotte, men hon lanserade nyheten via hennes Instakonto som då heter Princess Madeleine of Sweden. Det här blev ju en väldigt debackel då, att hon använde sitt, liksom, sitt kungliga officiella på något vis då, Instakonto för lanseringen. Det gör hon ju inte längre.
Nej, nej. Och den diskussionen har väl lite grann lagt sig just med Instagramkontot och sådär. Men sen ligger det ju kvar kritik som handlar om balansen mellan att vara kunglig och entreprenör. Men det är ju så, när kungen tog beslutet att kapa grenarna 2019 och kasta ut Madeleines och Carl Philips barn från kungahuset, så innebar det ju per automatik att Carl Philip och Madeleine lite grann backade tillbaka från det officiella, och då är de ju mer fria att göra såna här val och starta bolag och sådär. Men hon har inte helt kommit ifrån den här kritiken att skönhets- eller hudvårdsprodukterna riktar sig mot barn och ungdomar.
Ja, huruvida mindre barn ska eller borde eller egentligen har behov av skönhetsprodukter. Och det, alltså, man tänker sig, Jenny, det finns ju redan, och vi har snackat om det tidigare, det finns redan hudvårdsprodukter för barn. Man tänker sig liksom krämer för torra fötter och krämer för ansiktet om man är torr eller så, på apotek eller liknande. Men den kritiken kanske inte minskar nu, för nu har Madeleine släppt en video på Milens Instagram-konto där hon förklarar att hudvård för barn inte har med utseende att göra, utan om att skydda huden. Not appearance, just protection, och gör kopplingar till hälsa. Så här låter det.
Skincare for kids and teens isn't about appearance, it's about health. In a world where social media sets unrealistic beauty standards, I want my children to know that skincare, it's not about perfection, it's about protection. The right skincare strengthens the natural skin barrier, prevents irritation, and builds lifelong healthy habits. When children learn to take care of their skin, they also learn to take care of themselves.
Ja, Madeleine säger ju här att hudvård för barn och tonåringar handlar inte om utseende, utan det handlar om hälsa, som sagt. I en värld där sociala medier skapar orealistiska skönhetsideal, så säger då Madeleine att hon vill att hennes barn ska förstå att hudvård inte handlar om perfektion, utan om skydd. Och rätt hudvård stärker hudens naturliga skyddsbarriär, förebygger irritation, bygger sunda vanor, ja, så fortsätter hon sådär. Hon menar då på att när barn lär sig att ta hand om sin hud, så lär de sig också att ta hand om sig själva. Och det här är ju väldigt speciellt, just den här sammankopplingen mellan skönhet och hälsa på det viset.
Ja, alltså jag var ju tvungen att lyssna på det här flera gånger. Framförallt, liksom, vad är det hon säger, och framförallt då den sista meningen. När barn lär sig att ta hand om sin hud, lär de sig också att ta hand om sig själva. Jag får inte ihop det här i huvudet, Jenny.
Ja.
Nej, men jag får inte det. Alltså, tolkningar är ju alltid subjektiva, men så som jag tolkar det här så är det egentligen bara knas och snömos. Enligt mig så har utseende ingenting med hälsa att göra, med någon slags tydlig korrelation. Alltså det är ju, det vet vi igen, såklart mår man bra och sådär i balans, så kan ju det synas utåt att man liksom ser, inte vet jag, man utstrålar det. Men det kan ju också vara så här att man kan må skit och det syns inte utåt. Och det finns en sån utseendefixering idag. Och om man då inte har en hud som har bra skyddsbarriärer eller som är lite irriterad, så är det då är det dålig hälsa. Alltså jag fattar inte det. Hur mina barn sköter sin hud, jag tänker så här, det har ingenting med att göra hur de mår eller ger dem sunda vanor i livet. Sunda vanor för mig, det är lite så här, livet, det är så här, goda värderingar, man motionerar, prioriterar sin egen hälsa och tar hand om sig själv på helt andra sätt än att använda Maddes hudvårdsprodukter. krämer. Jag vet inte, jag får lite så här. Många äldre barn och ungdomar också tänker jag på. Jag vet inte om du har erfarenhet av det. Jag har ju bekymmer med akne eller andra saker. Och det har ju ingenting med att göra vilka krämer de använder egentligen. Utan det beror ju på hormoner, bakterietillväxt och så vidare. Det är möjligt att hon inte menar att dålig hud innebär dålig hälsa. Men jag blir lite provocerad av det här.
Jag blir lite så här.
Ja, men alltså hon drar fram ett perspektiv eller ett sätt att se på det så att det ska låta så fint. Men jag måste dricka lite kaffe.
Men tror du att hon har, att det här kommer från hjärtat på henne eller att det är någonting, alltså, framtaget från företaget?
Alltså det är en bra fråga. Jag upplever ändå, du var ju nere i Tyskland och intervjuade henne samma med lanseringspresskonferensen. Jag upplever ändå att hon är äkta i sina ståndpunkter, att hon liksom tänker så här, och det har ju hon all rätt att göra. Och det betyder inte att hon har fel, det är bara att vi kanske har olika syn på saken.
Mm.
Och jag fattar att hon vill göra reklam för sina produkter och påvisa att hennes är naturliga och bra för barn och ungdomar. Och hon vill ju sälja. Alltså kom igen, hon vill ju ändå, det är liksom så här, jag vet inte, företagets USP. Man ska ändå så här sälja grejer. Nej, det skaver. Men såklart, det är ju en snuttifiering på Instagram. Och skulle hon kanske få lägga ut texten lite? Vi hittar på att du skulle ha en intervju med henne och du ställer henne frågan, hur tänker du kring det här? Vad menar du med det här? Så kanske hon skulle förklara på ett sätt som gör att man förstår.
Ja.
Men inte med den här grejen.
Nej, jag fattar.
Vad säger du då? Hälsa och...
Nej, men jag köper det du säger. Jag köper dina argument.
Köper Maddes argument mer?
Nej, det säger jag inte. Utan jag reagerar...
Det är kul när vi tycker olika.
Ja, jag reagerar mycket på det här liksom med att... det låter så... Nej, men så här, jag tror det här kan vara ett försvarstal delvis från prinsessa Madeleines sida. Hon har fått jättemycket kritik för att hon startar just produkter för barn.
Så du tänker att det här är ett sätt
här vill hon förklara.
Okay. Ja. Jaha, du menar så? Annars skulle hon inte lägga ut det här?
Nej, men för det här pratade hon om nere i Tyskland också då när jag träffade henne mycket. Att hon anser att barn då blir så påverkade av saker på TikTok, sociala medier. Och det är ju ett faktum, det vet vi, att unga tjejer, de tar till sig det de ser, de börjar använda. Det finns en trend att de använder retinol och starka saker.
Vilket är ju helt psycho.
Så det känns som att Madeleine vill använda argumentet att hennes produkter är i alla fall snälla mot huden.
Mm, okay.
Så att hon inte liksom deltar i den här... produkt...
Hysterin.
Ja, mm. men samtidigt... jag kan väl... Men jag köper absolut dina argument också. För att jag tänker att... jag vill inte heller göra kopplingen skönhet. Alltså produkter och hälsa. Det tycker
inte
jag...
Inte i det här sammanhanget.
Och inte när det gäller barn.
Nej. Okej. Okay. Jag kikade lite på de kommentarerna som hade kommit in på det här inlägget, den här videon då. Men det var inte jättemycket kommentarer. Det var flera. Alltså Madeleine är ju också väldigt omtyckt och hon har ju en ganska stor fanbase, om man får uttrycka sig så, när det gäller kungligheter. Men det är några som också, några förutom då jag och även du då, reagerar på det här ordet hälsa. Jag frågasätter inte det här med att hon kör sitt race, men hon kanske, vi har sagt det förr, hon kanske behöver någon bra rådgivare som, ja, men det skulle vara spännande att få lite mer förklaring till det här inlägget.
Mm. Jag läste också igenom kommentarerna och det var en person som jag faktiskt också sympatiserade mycket med. Hon klagade på priset. Hon skriver att hon gärna hade köpt den här dagkrämen till sin son, men att priset då på 369 kronor är dyrare än hennes egen ansiktskräm. Och det kan vi hålla... Jag fick intrycket i Tyskland att det här skulle vara produkter som rörde sig mellan 100 kronor upp till 300-350.
Mm.
Det är klart att 369 spänn är mycket för en dagkräm till ett barn. Det är det ju. Det är inte alla föräldrar som kan köpa de här produkterna.
Nej.
Så är det också. Och då hade min län gjort lagt ett svar då till den här kommentaren. Och menar på att det krävs så mycket utveckling, specialingredienser och fokus på barns speciella behov då, att det reflekterar priset. Och jag tycker det ska bli jättespännande att se min läns första årsredovisning när den kommer. Framförallt för att det här är ju ett nytt företag. Många startups, de har ju ganska trista siffror första åren såklart. Men här har ju min länd och hela Veleda i ryggen. Så det ska bli jättespännande. Och de har ju släppt i flera länder ganska snabbt.
Mm.
Så det ska bli superintressant. Se om det här är någonting som Madeleine, om man kan urskilja det redan nu, kommer de kunna leva på det här resten av livet kanske?
Mm. Mm. Det beror ju på, man vet ju inte heller vilket avtal de har där.
Nej.
Dem emellan. Vad kostar din dagkräm? Vet du det? Du kanske använder olika.
Nej men, jag, typ. Nej men gud, jag använder väldigt mycket koreansk hudvård.
Nej.
Gör det? Gör ja, det är det enda som funkar. Nej men den kan nog ligga på en 300-ring. Mm. En tub med jättebra kräm. Ja, ja, absolut.
Har du någon nattkräm också?
Det har jag. Snigelslem, Maria.
Du
ja, jag kör med det.
Gud, det testade ja. Vi i Aftonbladets morgon tv-program för några år sedan, snigelslem. Ja. Det var spännande när det kom. Men jag vet att det är många som uppskattar det och tycker det känns, jag vet inte.
Jag hade dock inte köpt heller en dagkräm för 369 spänn till min son. Det hade jag inte gjort.
Nej, det hade inte jag heller gjort. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att köpa någon läkemedelsbaserad utskrivna läkare om jag hade en ungdom som hade akneproblem. Ja, då skulle jag ju kunna langa upp.
Men då är det ju ett,
det är en helt annan sak.
Ett annat problem, ja.
Ja. Vi stannar kvar hos prinsessa Madeleine. För i förra veckan fick vi beskedet att modedesignern Valentino Garavani avlidit. Det var ju många kändisar, skådespelare och kungligheter som älskar att bära Valentinos plagg. Han har ju klätt flertalet kungliga brudar, bland annat drottning Maxima och då prinsessan Madeleine. Och i samband med att Valentino gick ur tiden så har många internationella medier lyft ett väldigt speciellt ögonblick som handlar om just prinsessa Madeleine. På hennes bröllopsdag, bara minuter innan hon skulle kliva in i slottkyrkan för att säga ja då till Chris O'Neill 2013, så upptäcker man någonting. Vet du vad man upptäcker?
Klänningen är för stor.
Den är för stor, panik!
Ja, men det var verkligen ett stressigt drama för prinsessa Madeleine. Och hon har ju berättat om det här i SVTs program Kungliga brudklänningar. Och nu lyfts det alltså upp igen i internationella medier. Och då säger hon i det här programmet så här: jag ska precis sätta på mig brudklänningen och jag hör hur kyrklockorna börjar ringa. Och jag står i klänningen och den är alldeles för stor. Den är så stor, den är jättestor.
Det kan ju inte, alltså förutom att man är superstressad den morgonen och det är så mycket som ska falla på plats och schema ska hållas och man vill ändå vara fin såklart, så är det ju inte så kul. För prinsessa Madeleine som just då liksom också hade alla blickarna på sig så...
Ja, men tänk en hel värld tittar
på
detta.
Ja, ja, såklart. Och man vet ju det. Och liksom, man vill ju inte, man vill ju känna sig top notch.
Mm.
Och då känna att den här är för stor eller för bylse eller sådär. Då, när man ska vandra in där i kyrkan så kan det ju kännas rätt...
Men också paniken när kyrkklockorna börjar ringa. Alltså det här är ju verkligen sista minuten.
Ja, det är det verkligen. Och liksom alla gästerna som sitter där inne och väntar. Mm. Och vad händer då, Jenny? Det här är ju en kul story.
Ja, det är det ju. Det kommer hon berätta för sina barnbarn när hon blir äldre. Men hon säger att hon kände sig som askungen. Valentina hade med sig ett team från Italien som då började sy på klänningen.
Alltså, och det var precis där då innan hon skulle kliva in i kyrkan?
Ja.
Oh.
Och så berättade Madeleine så här om teamet då. De var liksom 1,40 långa och sprang runt som små möss och sydde ihop hela klänningen. Pappa stod på tröskeln bredvid och han var tålmodig. Den blev okej i sista sekunden. Men det var lite nervöst när klockorna ringde och de fortfarande sydde på klänningen.
Det var det då som var lite så här jämförelse med askungen.
Ja.
Det skulle vara som små möss. Jag tror att det var extremt superkompetenta,
ja,
var det nu alla titlar man har när man är på den nivån när det gäller kläder. Madeleine åkte ju till Valentinos ateljé i Paris för att prova klänningen under tiden som den då syddes upp, såklart att hon gjorde. Där hade ju då tydligen Valentino även sina hundar och de sprang omkring lite som de ville. Och Madeleine berättade att de satte sig, alltså hundarna satte sig liksom på, klänningen var ju ett långt släp och sådär. Och överallt. Och, de här, och då säger hon också, de här stackars italienskorna slet sitt hår när hundarna sprang på klänningen. Så ja, det var en väldigt rolig process. Och klänningen blev ju väldigt, väldigt fin, säger Madeleine.
Ja, det var ju tur att det gick ordna. Jag tyckte hon var otroligt vacker. Och också kul att få på sig en sån haute couture-kreation.
Vi håller oss kvar i det svenska kungahuset, för nu hedras drottning Silvia för sina insatser som barnrättskämpe på antivåldsskalan Det räcker, som går av stapeln på Tre Arena i Stockholm den 31 januari, om några dagar.
Ja, men det här är ju jätteroligt. Det är ofta drottningen själv delar ut medaljer och hedrar andra för sina insatser i olika frågor. Men nu är det hon som får ta emot ett pris. Och det här priset, Adrianas vingar, det får hon för sitt arbete med att stärka barns rätt till trygghet och skydd. Hon har ju jobbat med det intensivt under de här 50 åren som Sveriges drottning. Mm.
Så inte en dag för sent tycker jag att hon också uppmärksammas för sitt arbete. Hon har ju, som du säger, arbetat väldigt hårt för de här frågorna i många år. Och som en extra liten uppmärksamhet även från denna kungliga podd så tänkte jag att vi lyssnar på ett utdrag ur ett ljudklipp från Childhood Sverige på YouTube i närtid med att kriget i Ukraina bröt ut.
To the children of Ukraine and to our childhood partners and to all adults who are doing what you can to keep children safe from harm in these times of horror. We can only imagine what you are going through. Each and every one of you is valuable. Your actions are valuable. You are not alone. You are not forgotten.
Hon talar här till barn och vuxna och partners som hjälper barn i Ukraina att hålla dem trygga och säkra. Att vi inte kan förstå det som de går igenom, men att de är inte ensamma, de är inte glömda. Och det här är så fint. Det är bara ett av många exempel på när drottningen tagit upp frågor som berör barn och trygghet. Och jag var med uppe på slottet, det var ju förra året, när kronprinsessan och drottning Silvia tog emot, jag tror det var 15 krigsdrabbade barn från Ukraina. De var i Sverige för att få en paus ifrån kriget ett par veckor. Och vid det här tillfället fick de då besöka Kungliga slottet och det var så fint uppdukat i en sal där de fick lite, det var väl typ som en afternoon tea, eller fika får man säga. Mm. En sån här bakelse, kaffe och te och saft och sådär. Och otroligt känslosamt möte. Och även för många av oss som var där som träffade de här barnen. Därför att det blev så otroligt verkligt vad de går igenom. Mm. Och de flesta av dem var ju då ordentligt skadade och höll väl på, en del var amputerade och så vidare. Så att det här intresset för att hjälpa, det är på riktigt.
Mm. Och det här är ett stort arrangemang. Många politiker kommer närvara. Bland annat då energi- och näringsminister Ebba Busch, justitieminister Gunnar Strömmer, socialtjänstministern Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, Amanda Lind, språkrör i Miljöpartiet och fler och fler. Och sen har det är en radda artister som, det blir ju kanon detta. Thomas Stenström, Lisa Nilsson, Uno Svenningsson, Adam, Sarah Domfiner, Sabina Domba, Staffan Hellstrand och Medin och många, många fler.
Mm. Och själva syftet då med galan, det är nationell samling för ett samhälle utan vapenvåld. Vi säger ja, tack till det.
Nu ska vi ta oss till Nederländerna där kungahuset har kommit med ett tråkigt besked. Prins Bernhard och prinsessan Annette går skilda vägar efter 25 års äktenskap. Tråkigt besked. Det beror på kanske vem man frågar. Vem var,
ja, det kanske var eller helt kanske, vänskapligt.
Ja, det så kan det också vara. Paret uppger i alla fall att beslutet har fattats i samförstånd och med ömsesidig respekt. Men vad är det här för prinspar, Jenny?
Jo, prins Bernhard, han är 56 år gammal. Han är son till prinsessan Margrit som är syster till tidigare drottning Beatrix. Och Bernhard är därmed kusin då till kung Willem Alexander. Och Bernhard och Annette, de gifte sig år 2000. Och så har de barnen Isabella, Samuel och Benjamin. De är alla runt 20 eller på väg att bli 20. Så det är lite äldre barn. Och Bernhard, han pluggade ekonomi i USA och i Nederländerna och idag är han företagare och entreprenör.
Det är ju inte jätteofta, det här är ju inte någon prins som vi hör om så där i vanliga fall, eller hur? Jag tycker inte man ser så mycket.
Nej, men han lever ett väldigt vanligt liv. Det är klart man kan se honom vid större kungliga familjehändelser och sådär, men nej, det är nog mer ett liknande liv som vi kan förvänta oss att prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn kommer leva i framtiden. De tillhör inte kungahuset, men de har prins och prinsesstitlar. Fria att göra lite mer vad de vill i sitt liv.
Det är ju såklart en fördel att kunna vara lite friare i sina livsval. Det kan man ändå tänka sig. Samtidigt så är det ju uppenbart att de inte lever något anonymt liv. En skilsmässa blir mycket offentlig och nederländska medier följer ju dessa prinsar och prinsessor. Nyheten om den här skilsmässan har ju faktiskt fått ganska stort utrymme i press runt om i världen. Förutom i inhemska tidningar, alltså i Nederländerna, så har bland annat People, Hello, InStyle och flera internationella medier rapporterat om det här.
Jo, men det är ju både en välsignelse och ett helvete att vara offentlig person på det viset. Skönt ändå att det är vuxna barn i familjen. Det vi också har fått veta är ju att prinsessan Anette, hon blir av med sin titel nu efter skilsmässan.
Men om vi tänker oss då svenska kungahuset igen nu, om vi tar Carl Philip och Sofia, om de skulle skilja sig, skulle Sofia bli av med sin prinsesstitel då?
Oj, vilken bra fråga. Jag tänker spontant att hon är ju numera då mamma till barn som inte är en del av kungahuset.
Mm. Fast de har ju titlar också.
Ja, de har kvar sina titlar men de är inte en del av kungahuset. Det är nog lite av en gråzon där skulle jag vilja säga. Hade det varit så att hon... Samtidigt är de ju en del av tronföljden.
Barnen. Fast
barnen, men en bit ifrån. Det skulle nog ske en diskussion där tror jag.
Om det var prins Daniel då?
Nej, han skulle inte bli av med den. Nej.
Och det är för att han har varit gift med kronprinsessan?
Ja, men också att han är pappa till framtida rent.
Men när det gäller exempelvis Sofia, nu har Chris och Neil har ingen titel, så nu fick jag ändå välja det här paret.
Mm.
Är det oklart lite?
Ja, lite oklart skulle jag nog säga. Jag tror att om det händer och kungen är i livet så tror jag inte han skulle ta en titel ifrån prinsessan Sofia.
Nej.
Men
och det är han som avgör det?
Ja, det är det.
Mm. Okej. Okay. Det där kommer vi säkert få följdfrågor på.
Så det där garanterat.
Man kanske kollar upp lite. Okej, men då blir ju då i det här fallet prinsessan Anettes roll blir ju lite mindre offentlig efter den här skilsmässan. Men det här är ju inte heller första skilsmässan i nederländska kungahuset. Men jag tänker att det troligtvis kommer vara mycket mer nedtonad separation än vad kungahuset tidigare upplevt. Det var ju en skilsmässa som blev mycket omtalad och omskriven i världspressen, och det var den mellan prinsessan Margarita, som då är äldsta dotter till drottning Beatrix syster, prinsessan Irene, som nyligen avled också.
Mm. Och Margarita, hon var ju gift med Edwin de Roy van Suydewijn. Hoppas jag uttalade rätt nu på nederländska. Men...
Jag är väldigt glad över att du valde att uttala det namnet.
Ja.
Det var svårt. Men de gifte sig ju i Frankrike 2001. Men kungahuset hade inte godkänt bröllopet eftersom han var en man av folket. Och drottning Beatrix, nuvarande prinsessa efter abdikationen, var inte heller på plats i kyrkan när paret sa ja till varandra. Och det gjorde då Margarita och hennes man mycket upprörda. Det gäller att hänga med här i svängarna.
Ja.
Jag hoppas jag var tydlig nog och artikulerade så att
absolut.
Det
framgick. Absolut. Nej, men Margarita pratade väldigt öppet om det här i medierna. Hennes pappa var inte heller med i kyrkan. Margarita påstod ju att föräldrarna motarbetade äktenskapet och att hennes pappa hade dubbla måttstockar. Mm. Och i en intervju så sa hon så här: han motsätter sig min make, men han själv var en son med sin tidigare dominikanska hushållerska, min mörkhyade halvbror Xavier. Och det påståendet var ju som en bomb, såklart. Men mycket komplicerad historia där.
Ja, och hon påstod ju även att hennes pappa hade avslöjat detaljer om makens ekonomiska situation för släktingar. Och det, under en period då i sitt liv hade då Edwin de Roy van, och sen det efternamnet som var så svårt att uttala.
Suydewijn, möjligtvis.
Ja, och han hade då gått på socialbidrag. Margarita hävdade även att hennes hem i Amsterdam var avlyssnat och att hennes make ständigt ignorerades av de andra kungligheterna.
Nej, men det tar inte slut där med det. Nej. För att i en intervju då med nederländska HPD Tid så berättade Margarita att när paret bjöds in som gäster till kungliga tillställningar så fortsatte familjemedlemmar, enligt henne då, ständigt att prata vidare när min make försökte säga något. De kunde även gå liksom stötta till honom när de gick förbi honom, som att han vore osynlig. Mm. Och hon menar också då att vissa hovdamer vägrade ta honom i hand.
Och prinsessan säger även då i den här intervjun, eller hur Jenny, att hon försökte ta upp det här med dåvarande drottning Beatrix, men att hon inte fick någon hjälp från henne. I oktober 2001 så skrev hon till dåvarande premiärministern Wim Kok och bad honom att medla med drottningen. Men Kok svarade att han inte kunde blanda sig i familjeangelägenheter. Här får vi lägga till att det här är ett påstående från en person i en konflikt med då andra sidan, och som då inte heller gått till svaromål. Det är ju sällan som kungligheter gör såna här saker, eller att det blir så offentligt.
Mm, så är det verkligen. Sen ska vi också lägga till att flera kungliga experter menar att prinsessan Margaritas agg mot kungahuset, det kan ha en grund i att kungahuset faktiskt godkände, och drottning Beatrix då, godkände dåvarande kronprins Wilhelm Alexander, han är ju kung nu, äktenskap med Maxima. Hon var också en kvinna av folket, och hon hade ju dessutom en pappa som har varit medlem i Argentinas tidigare militärjunta. Det var oerhört kontroversiellt. Det var en stor skandal. Maximas pappa fick inte vara med på bröllopet. Men hur som helst är det en tanke jag har med sig, att det här är en konflikt med flera lager och många dimensioner. Det är bara ena sidan nu då som har liksom visats öppet, och det ligger ju över 20 år tillbaka i tiden. Mm. Men det var på sin tid oerhört uppmärksammat det här.
Men jag tänker, allt det som nu händer i norska kungahuset, det har ju varit en del kontroverser i spanska kungahuset, och nu då får vi höra den här historien, visserligen kanske några på nacken, men ändå, det är ganska lugnt i svenska kungahuset vid jämförelse.
Jämförelsevis, verkligen, ja.
Även historiskt, tänker du?
Nej, vi har ju haft våra toppar och dalar också. Jag tänker på, kommer du ihåg det här runt 2010-talet där, den här boken, Den motvilliga monarken.
Vi vänder blad.
Det gick ju 18 varv runt jorden innan det la sig. Så nej, vi har nog också haft vår beskärda del av såna här grejer. Men,
just nu. Nu ska vi gå till Meghan Markle. Det var ett tag sedan vi pratade om henne. Hennes serie With Love, Meghan släpptes i mars 2025 på Netflix, det vet ni ju. Och det var ju en enorm liksom hype kring den här serien. Men den första säsongen av With Love, Meghan visade sig sen att bli en flopp, i alla fall utifrån då förväntningarna som fanns på den. Med 5,3 miljoner visningar rankades programmet bara som nummer 383 bland de mest populära programmen under första halvåret. Tyska Bild skriver att hon själv hade höga förhoppningar om sin Netflix-serie, såklart i och för sig. Hoppades då att hon skulle bli lika stor som livsstilsexperten Martha Stewart. Men nu läggs då hennes serie ner enligt uppgift. Bland annat Daily Mail skriver om det här, det är flertalet därtill. Det blir ingen tredje säsong, Jenny.
Nej, och då har det ändå varit väldigt mycket reklamkampanjer och ja, men väldigt kända gäster som skulle kunna dra tittare. Men nej, det blir ingen mer, verkar det som. Det har rapporterats om att de kanske gör någon julspecial eller liknande. Men den här serien har haft det tufft. Och den har uppfattats av många som orealistisk och överdriven. Vi har ju pratat jättemycket om det i podden också.
Jag hade ju också några tjejkompisar, vi skulle äta middag, typ om det var veckan efter premiären. Och då sa jag till alla så här, kan ni bara titta på några avsnitt? För jag behöver bara få en liten känsla av hur ni tycker. Och det är väl en grupp kvinnor med lite olika liksom, intressen och sådär. Men det var så att de samtliga, ja jag vet, vissa var ju mer positiva såklart än andra. Men det var verkligen så här, nej.
Men det är många som många har reagerat på att det känns så stageat. Allt ifrån blickar till gester till samtalsämnen.
Ja, det var ju verkligen. Och vi satt ju här i podden efter första säsongen hade släppts och vi skrattade lite åt, eller kommer du ihåg det, egengjorda små påsar för att övernattande gäster skulle känna att det luktade gott när de vaknade.
Ja, men jag tror liksom att den serien fungerar antingen som en dröm för många som tittar på den, med kanske mindre resurser. Inspiration för de som har de här pengarna att lägga på. Ursäkta.
Fast jag var ju mer positiv än dig. Vi måste ha det sagt. Ja. Jag fastnade ändå.
Ja, jag gjorde inte det. Men det är för att jag också blir provocerad av... Det här är ju liksom en kvinna med otroligt mycket pengar. Och sitta och sy ihop små... Jag ska inte ranka ner på själva sakerna hon gjorde. Men attityden, jag tyckte att det sken igenom lite grann att det här är för kvinnor med en miljardärplonka i USA, Kalifornien.
Man kände också, hon bjöd då in olika typer av gäster och man kände direkt, jag tycker att man upplevde det i alla fall som tittare, att nej, det här är inte äkta. Så där mycket gillar de inte varandra. Sen har man ju liksom i USA, man har en lite mer överdriven liksom,
jargong.
Ja, jargong och... Sådär, oh, I love you. Sådär, ja. Så att det är svårt. Jag vet inte. Man bara känner, Men jag gillade det ändå, på litet vis. Mm. Men även om då Megans program läggs ner på Netflix, det verkar ju gå ganska bra för hennes företag och det här varumärket As Ever. Det startade hon för några år sedan och det är ju ett mer än ett varumärke. Som Megan säger, det är ett kärleksspråk som ska förhöja varje dag, inspirera till glädjestunder. Det står i alla fall på hemsidan. Hon säljer allt från vin till marmelad, sylt och pannkaksmixar. Och det var ju så att det var en bugg på Megans hemsida eller på då As Evers hemsida som gjorde att antalet sålda burkar plötsligt blev synligt. Det rapporterade bland annat DN, det var de hade en text om det. Och man kunde då se att hon har sålt för runt 330 miljoner kronor.
Men jag är ändå lite förvånad.
So that's a lot of money.
Ja, det är det verkligen. Och sen kollar man på priserna. En burk hallonsylt, 140 spänn. En burk honung med en bit vaxkaka i, närmare 300 kronor. Det är dyra grejer. Men man måste konstatera att Megan är bra på marknadsföring. Hon har ju haft stor draghjälp av Netflix och den här tv-serien, absolut. Och Netflix har ju köpt in sig i hennes företag. Så det är klart att den här vinsten då på alla syltburkar och honungsburkar, den ska ju delas även med dem, så är det ju.
Sen råder lite olika uppgifter när det gäller då, för det är ett produktionsbolag som har producerat då den här We Love Megan som ska läggas ner och att nu har de fått minska sin personalstyrka väldigt mycket det senaste året och fler lär det ju bli nu när det inte blir en ny säsong.
Mm, men jag tror inte det går någon nöd på Megan i detta. Hon planerar att ge ut en ny kokbok under 2026 och så ska hon då rikta in sig mer på försäljning av vin och heminredning verkar det som.
Vi går över till brittiska kungahuset. Eller hur, Jenny?
Mm.
Alltså, före detta prins Andrew. Jag trodde aldrig vi skulle liksom prata om honom igen. Eller var det bara kanske löjligt tänkt? För att på något sätt så figurerar ju han och hans familj så nära.
Ja, men han är en brunn att ösa ur.
Ja, för, ja, han går ju nu mer under namnet Andrew Mountbatten Windsor och han är ju ständigt i blåsväder. Det känns som att det tar liksom aldrig slut. Det kommer nya avslöjanden konstant och nu senast har då Daily Mail skrivit och vi har fått veta att Epstein 1999 flög in en amerikansk ung fotomodell till kungafamiljens slott Balmoral i Skottland. Där skulle hon ge Andrew en massage och ja, mellan raderna och lite underförstått så kanske var, i tanke på kontexten och personerna så kanske det var mer än så.
Mm. De här Epstein-dokumenten är ju då, om jag säger att Andrew är en källa att ösa ur, så kan man säga att Epstein-dokumenten är ett ocean att plocka godbitar ur. Och det är inga roliga godbitar man plockar, utan den här händelsen kan ju utåt sett se ganska oskyldig ut. Andrew välkomnade Epstein och så Ghislaine Maxwell var med också, hans väninna. Och den här då 25-åriga fotomodellen då till Balmoral. De hade en picknick i parken och så sen ville man då att den här unga kvinnan skulle massera Andrew. Men hon har då talat ut i en intervju med Mail on Sunday och säger det, att hon kände sig så obekväm och hon vägrade att göra det.
Det är ju inte första gången som Epstein och Ghislaine besöker då kungafamiljens olika slott i Storbritannien. En bild från år 2000 som framkom i Epstein-dokumenten visar att Epstein och Ghislaine tillsammans med en handfull andra personer hade liksom ställt sig i en slottssal på Sandringham. De poserade för kameran och exprinsen Andrew ligger i deras knä. Alltså jag tycker det är så, grejen är så här, Jenny, jag tror att jag är så sjukt trött på den här kladdiga grejen, hela det här med unga tjejer, FN säger jag bara. Och jag tror inte resten av kungafamiljen är särskilt råd av det här.
Nej, och jag skrattar.
Nu jag är så trött på de här gubbarna.
Jag skrattar inte åt det här, utan jag skrattar åt att det var väldigt fint sagt av dig, FN, Maria. Det är ja, ungefär det man vill uttrycka.
Man måste vårda sitt språk, även om man blir faktiskt rätt förbannad.
Ja. Nej, jag undrar hur många flickor och unga kvinnor som egentligen fastnade i Epsteins nätverk. De flesta groomades ju till att ha sex med honom och sen då också sex med hans nätverk, andra mäktiga män. Kanske är det så att vi aldrig får veta antalet. Det måste finnas ett enormt mörkertal i det här. Och en annan fråga som poppar upp är ju hur Andrew Mountbatten Windsor resonerar när han tycker att det är helt okej att en av hans vänner då tar med sig en ung kvinna till Skottland, underförstått, att massera honom och eventuellt lite mer. Alltså det är så här, Nej, du har nog rätt i det. Det finns inga betänkligheter där, utan det var bara naturligt att...
Om jag ska sluta vara så arg och försöka uttrycka någon liksom raklinjer. Jag tror att det är så att människor som gör vissa saker också, att, lite beroende på hur man är som person såklart, men att gränser förskjuts.
Mm.
Och så blir det ytterligare lite gräns och så till slut så har man helt tappat liksom konceptet.
Ja, men man ser det ju ofta med människor som får eller har mycket makt och mycket pengar. Lite grann att de står över lagen. Lagen kan gälla alla andra, men inte dem.
Mm. Men jag tycker vi stänger den här dörren för den här gången. Nu så ska vi fortsätta med Storbritanniens kungahus, men någonting som har kommit att kallats drottningens blå förbannelse. Det är roligt ändå när man sätter lite epiteter på saker och ting. Det handlar om drottning Elizabeth, för trots hennes bortgång så fortsätter det komma artiklar och saker. Det är nästan så det känns som att det brittiska folket längtar efter henne på något vis. Nu skriver brittiska tidningar om hur drottning Elizabeth under alla år att hon bar blått när hon gick på bröllop. Hon hade exempelvis blått vid bröllopet mellan Diana och Charles, och hon hade blått när Andrew Ferdy gifte sig, och även blott när hennes syster prinsessa Margaret sa ja till Anthony Armstrong Jones.
Ja, och det är så kul, jag har kollat bilder i vårt arkiv. När hennes barnbarn Peter Philip gifte sig med Autumn Kelly 2008, ja, då bar hon också blått. Alltså en blå och guldmönstrad klänning, jättefin. En hatt med fjädrar i ljusblått och rost. Och nu kommer vi till själva twisten i den här historien.
Mm.
Vid varje bröllop där drottning Elizabeth burit blått så har äktenskapet gått i kras. Diana och Charles, Fergie och Andrews, Margaret och hennes man, Peter Phillips och hans fru. Därför kallas det för den blå förbannelsen.
The blue curse. Ja, så kanske det var så att drottningen tog det säkra för det osäkra när William och Kate skulle gifta sig. För då bar drottningen nämligen gult.
Mm.
Och det där är lite roligt, för att du visade ju upp en bild häromdagen, för jag minns inte direkt exakt hur du, men, och den är nästan lite neongul, väldigt speciell, om man nu ska tro på sånt här. Men en liten kul grej var det i alla fall, att blått verkade ha varit drottning Elizabeths favoritfärg på bröllop, men sen övergav hon den färgen.
Ja, men du, hon bar faktiskt blått när Andrew Mountbatten Windsors dotter, prinsessan Eugenie, gifte sig 2018. En duvblå kappa och matchande hatt. Jag bara säger så här. Nu håller vi tummarna att det äktenskapet håller.
Vi ska ta några lyssnarfrågor. Vi har en fråga från Maja. Och det här jag tror att Maja kommer tänka på det här med anledning av att vi vid förra avsnittet pratade en hel del om prinsessan Desiree som gick ju bort förra veckan. Och då skriver Maja så här: vad konstigt att ett av prinsessan Desirees barnbarn heter Estelle. Victoria knyckte alltså idén från sitt kusinbarn.
Nej, men hon tyckte säkert att det var ett fantastiskt fint namn, alltså både Victoria och Daniel. Och Desirees dotter, Christina De Geer, hon har ju tre barn då, Estelle, Ian och Fred. Estelle är runt 25 år gammal, tror jag. Det är klart att hon kan tjäna som inspiration. Mm. Till Victoria Daniel.
Jag kollade faktiskt upp lite det här namnet istället. Alltså jag frågade AI, det var en enkel slagning. Och man får ju alltid ta AI-svar med en nypa salt fortfarande, trots allt. Men enligt då den senaste tillgängliga öppna statistiken så finns det ungefär 2500 personer i Sverige som heter istället förnamn. Varav runt då ungefär 1200-1300 har det som tilltalsnamn. Hela då hennes namn är istället Silvia Eva Mary. Och jag kollade lite för hur man, liksom, när man skulle då berätta för svenska folket och världen vad då den kommande drottningen, som hon ändå är någonstans med årens gång, vad hon skulle heta. Så sa då kungen så här: vi har fått en liten prinsessa istället i Sverige, ett namn som ligger kronprinsessan och familjen varmt om hjärtat. Och det sa han vid offentliggörandet 2012. Riksmarskalken berättar att namnet istället betyder stjärna och att det redan finns i släkten Bernadotte. Men vet du någonting mer om detta?
Mm, men det finns två versioner av det här. En som blev väldigt snabbt spridd i början där, det är att kronprinsessparet inspirerades av Estelle Bernadotte som var gift med Folke Bernadotte. Folke Bernadotte var ju kungens gudfar. Men det lutar faktiskt mer åt att de faktiskt valde ett namn som de tyckte om och att inte ha någon särskild koppling till Estelle Bernadotte. Men som du nämnde så är ju Estelle enligt statistiken, det är inte ett jättevanligt namn. Det har inte varit något av namnen på topplistan. Det kom igen förra veckan.
Ja, precis. Och vad var det då? Då var det Alma, Freja,
Alice, Olivia och Elsa.
Ah, okay.
Mm. Ja, men när det gäller namnet Estelle så är det ändå så att det sägs då att vår nuvarande kung faktiskt blev väldigt glad över namnvalet. Kungens mamma Sibylla blev liksom Estelle, Bernadotte änka tidigt. Och de här båda änkorna tros ha faktiskt haft väldigt fint stöd av varandra. Men det står ju alla och en var, även kungliga, att välja ett namn på sitt barn så länge som Skatteverket godkänner namnet och så länge man gillar namnet. De kanske också vill ha ett lite ovanligare namn. Mm. Inte välja direkt någonting som har gått i generationer.
Eller då Alice, Vera, de här som är... Nu var det ju för sig kanske inte de toppnamnen när mm. Estelle föddes, men man kanske ville särskilja sig något.
Ja, kanske inte liksom... Jag menar, i Danmark är det ju så att alla kronprinsar heter Fredrik eller Christian. Där vet man, man behöver inte fundera. Det blir en Fredrik eller en Christian. Man kanske helt enkelt vill ha någonting lite mer annorlunda.
Men finns det några, kanske det regler, eller någon slags någonting sådär att förhålla sig till när man namnger, i det här fallet är det ju liksom en kronprinsessa. Alltså är meningen att Estelle står ju då next på tur efter, ja, men Victoria.
Men man kanske inte ska välja så här Tove Lo, Liselott. Ja, men du vet så här, förstår du?
Det hade ju varit lite roligt.
Ja, men att man kanske väljer ett namn som är mer traditionellt, möjligtvis. Att det finns en historisk koppling, så har det varit.
Eller det ska klinga lite.
Genom generationerna.
Ja. Vi ska ta en till lyssnarfråga, och det är från Stefan. Vilken roll har kungafamiljen om Sverige hamnar i krig? Victoria har genomgått en militär utbildning. Innebär det att hon får rycka in då?
Åh, härlig fråga. Intressant. Mm. Jo, men det här har jag pratat med riksmarskalken om tidigare. När det gäller statschefen så har han ju en roll som försvarsmaktens främsta representant. Han har landets högsta ämbete. Och riksmarskalken berättade att blir det krig så behåller kungen sin roll som statschef. Men man organiserar arbetet såklart lite annorlunda. Även om han inte har någon politisk makt så har han ju under kristider visat sig vara en väldigt stark enande kraft. Och den är man ju såklart väldigt rädd om när man hamnar i en sån situation.
Mm.
Och jag pratade även med talmannen Andreas Norlén och han sa så här. Det är statschefens kanske främsta uppgift även i fredstid, men uppgiften blir ännu viktigare i krig. Den kan ha stor betydelse för stabiliteten i samhället och för försvarsviljan, och den är ju superviktig. Och det är klart att det är en styrka att vi har en statschef då som är opolitisk, särskilt i en krigssituation då. Sen finns det ju färdiga planer för vad som ska hända om Sverige hamnar då i en krigssituation. Men exakt hur de ser ut, de är sekretessbelagda, så de har inte jag fått se eller fått höra om. Men riksmarskalk Fredrik Wersäll då, som jag pratade med, han sa ju det att de har ju ett jättenära samarbete med regeringen och riksdagen i den här planeringen. Och efter den ryska invasionen då så har det ju aktualiserats på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare. Så de har ju mycket kontakt då i säkerhetsfrågor.
Mm.
Och då är frågan, vad händer med kungen när kriget kommer? Om kriget kommer?
Ja, jag känner bara hela den här diskussionen var lite rysningar.
Ja, men den är ändå intressant tycker jag.
Och det är ju ändå väldigt, liksom, det är en bra fråga. För att det är ju så att Carl Philip har ju också utbildat sig militär. Ja. Nu handlar det väl också mycket att man ska få insyn i samhällets olika viktiga beståndsdelar och så vidare.
Mm.
Men det blir ju väldigt konkret med Stefans fråga. Vad innebär det om det skulle ske?
Men då tar vi ett konkret exempel. Låt säga att Ryssland invaderar Sverige. Ryssarna har kommit in i Stockholm. Var tar kungen vägen? Det är också hemligt. Men enligt regeringsformen då så ska ju statschefen befinna sig på samma plats som regering om kriget kommer. Men det finns undantag. Om kungen befinner sig på ockuperat område eller om han av andra skäl då måste lämna den plats där regeringen befinner sig, då ska man betrakta kungen som, citat, hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef. Men sen handlar egentligen den här frågan om kronprinsessan Victoria ju. Hennes roll är också jätteviktig om vi hamnar i en väpnad konflikt. Det är ju så här att i fredstid så försöker man ju till exempel alltid sära på kungen och tronföljaren, till exempel när man flyger. De får inte vara ombord på samma plan. Ifall det skulle hända en olycka vill man ju inte bli av med statschefen plus tronföljaren.
bli av med?
Nej, men det, nu pratar jag väldigt konkret här.
Ja, att de inte ska förolyckas båda.
Absolut. Och av samma anledning då så sitter de sällan i samma bil. Och i krigstid då så blir de här säkerhetsfrågorna ännu viktigare. Och man försöker verkligen säkra att statschefen och tronföljaren har möjlighet att verka i en sån här krissituation. Och speciellt då i en väpnad konflikt. Och då säger riksmarskalk Fredrik Wersäll att självklart så ingår då även kronprinsessan Victoria i den här planeringen. Och det förs ju då regelbundna diskussioner med kungen och kronprinsessan om säkerhetsläget. Och båda två deltar då också i den här planeringen.
Mm. Det var ett väldigt utvecklat svar.
Ja, men jag tycker också att det var en väldigt spännande fråga.
Ja, tack för det, Stefan. Ja. Och har du en fråga? Klink, klink och klink, klonk i Jennys tekopp.
En kopp te.
Har ni en fråga så skicka gärna in den till kungligt@aftonbladet.se. Och så påminner jag också om att vi nästa vecka har ett specialavsnittet där Jenny och Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén är på plats i Oslo med tanke på då Marius Borg-Höjbys rättegång som startar på tisdag. Så skicka in gärna frågor kring det om ni har några, så ska de två försöka besvara det efter bästa förmåga. Ska vi säga så för idag, Jenny?
Det gör vi. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack snälla. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.